Fotboll, samba, Bayern samba. Här på söder en fläck på jorden, är det bollen som säger orden. Bayern samba.
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det svänger om Bayern. Som ni hör på ljudkvaliteten så befinner vi oss inte i studion idag, utan vi är alla tre på olika ort. Jag är på västkusten, Gurra, du är på Väddö.
Det stämmer, det stämmer.
Får man säga det eller?
Ja, varför inte?
Nej, jag vet inte. Du kanske var
inkognito.
Ja,
det är den här lilla stugan är inte Bruce Wayne-kompatibel i alla fall. Då skulle det vara något större. Men nej, det är ingen Batcave jag gömmer mig i. Här med familjen, fiskat lite idag. Hittat kantareller så det blir en trevlig middag. Så att, ja, lever livet här ute.
Mm, och Jim, nyss hemkommen från Italien.
Mm-hmm. Det stämmer. Jag kom hem igår kväll. Nu sitter jag i Stureby, är lite husvakt och vattnar blommansvarig och sådana här grejer. Morsan och farsan är bort resta, så ja,
hur,
så är det helt enkelt.
Det är ett riktigt Bruce Wayne mansion.
Ja, jag vet inte riktigt. Det skulle jag inte kalla det för. Det är väldigt mycket hem, inte så mycket Bruce Wayne mansion, så kan man säga.
Ingen heter han Alfred som går och vattnar blommorna, utan du får göra det själv.
Precis, det får man göra själv. Och så får man, vad säger man, zigzacka här mellan bilder på fyrar och morsans blommor och du vet, ja, det är sånt där. Pojkrummet, fast det är urstädat nu. Det finns inget pojkrum längre, lite sen.
Vad är det där nu då? Fyrrum?
Nej, det är väl någon typ av gästrum med lite tvätt och skit, vet du. Man är ruskigt bortglömd.
Som att du aldrig existerat.
Ja, exakt. Ja, nej, riktigt så är det inte. Men ja, det blir trevligt. Man och pappa bor rätt nära Årsta också, så han smitar ner på träningen last och mysar lite. Det var trevligt.
Här i den här stugan, vi lånar ju också morsan och farsans. Det är ingen bild på mig, men det är en bild på farsan med en jättegädda. Det är hans version av, vad är det, Tinderbilder. När man står och posar med en fisk. Så när man kommer in så är det en stor jättegädda flytvästbild, du vet. Nöjd skäggig farsa, så att det är fint också.
Vad snackar vi för storlek på den?
Den är ju stor. Han är ju känd.
Den måste ju vara 10 plus.
Ja, men alltså han är ju känd här ute för liksom, det är så vi håller oss vänner med halva samhället här ute, att han går och ger fisk till alla. Riktig mästerfiskare, så att okay. han kan stolt ha den där bilden, det är helt okej. Okay. En liten fiskkalender hänger från 2019 också.
Klart, det är en klassiker. Ja,
det är liksom inte uppdaterat så här. Men så är det här ute.
Hur mycket Hammarby var det i Stureby när du växte upp, Jim?
Menar du människor?
Eller liksom generellt.
Alltså jävligt mycket, så att säga. Inte så att alla mina polare som är här, för ni är såklart inte bajare. Det finns ju tyvärr en del gnagare och inte så många djurgårdare faktiskt. Jag har några djurgårdskompisar, men de är inte från Stureby. Jag skulle säga att de som gick i Stureby var antingen Gnaget eller Bayern. De flesta av dem var Bayern. Grov övervikt Hammarby, skulle jag säga. Så Jutte huserar ju Stureby. Åtminstone så håller han på lite inblandad i Stureby SK. Lite sådär. Så det finns ju lite Bayern-kändisar även i de här regionerna. Men det är alltså mycket Bayern i Stureby, helt klart.
Mm. SK, det är fint.
Ja,
inte
SSK.
Alla klubbar.
Nej, grymt alltså.
Vi ska, innan vi hoppar in på segern mot Kalmar, prata lite om biljettsläppet. Tvente, Gurra, du stod ju i kö, hämtade ut plåtar. Gick allting som förväntat i regnet?
Alltså jag tyckte det kändes old school att gå och stå vid biljettkassan och hämta ut en pappersbiljett. Och sen att den är tryckt så här röd med Twente-logga. Alltså det kändes, ja, det är så jävla, alltså vi spelade ju upp det där Danny Dyer-klippet med "The hardest ticket in town". Och det var verkligen den känslan man fick när man hämtade ut den här plåten. Man blev så jävla så här, ja, men man kände att det var på riktigt nu liksom. Och det gick supersmidigt. Jag tror de var ganska trötta, de som jobbar i kassan, du vet, man måste läsa upp det där ordernumret och det var väl vad det var, men bara få den där biljetten i handen, ett litet fint Bayern bandera kuvert fick man också, väldigt Starbucks aktigt, såg ut som en giftcard på Starbucks, men nej, det var riktigt nice. Det var riktigt skönt. Sen var man ju nojig att gå runt med den där liksom, under matchen. Polare skämtade om att han ville ha en sån här plånbok som man har när man åker till Brasilien, du vet, som man har innanför brallen.
Ja, alltså hudfärgen. Ja, spänd, ja,
exakt, spänd innanför tröjan liksom. Så jag hade ju jag hade inte riktigt några bra fickor heller. Det var jävligt konstigt väder, för det regnade ju utav helvete. Sen var det sol och så var man tvungen att, du vet, så här, ta på sig, ta av sig. Så jag hade de i jackfickan och fick liksom, fan ska det här gå nu? Så knöt jackan tillbaka. Nej. Men de kom hem i alla fall i bra skick. Så att, det gick bra till slut. Men lite svettigt var det. Och du hade också lite svettigt, var det?
Ja, alltså...
Orkestrera från Bolognas studentbarer.
Ja, precis. Nej, men jag hade ju suttit ihop det där, vilket jag trodde skulle bli en bra lösning. Sen så låg jag på stranden i Porto Garibaldi utanför Ravenna och tänkte, fan vad nice. Så skulle jag ringa till min polare som jag skulle skicka dit. Ja, ni är bekant med honom båda två lite grann, Goffa. Kan ju lyssna på det här så kan man ju få sin liten känga för att han inte löser det där i tid. Så ringde jag till honom och så tänkte jag, men jag ska bara kolla hur det går. Och var lite intresserad, så här, nästan lite håna lite för att han stod i något regn när han fick hämta en biljett när jag gjorde något annat. Ja, då var han liksom inte alls redo på det. Jag hade inte fattat att det var tidsbestämt. Jag trodde alla i hela Bayern-världen visste det, för det var det enda folk hade snackat om på Twitter liksom, två veckor, hur den där slotten och hur man skulle ta sig dit och hit och dit. Så. Ja, så då fick jag ringa livbojen i bukten, Fredrik Landeskog, som bailade ut de där våra tre biljetter, mig, min brorsa och Goffa. Så ja, vi var utbildade av honom, så det löste sig till slut. Men det var lite nervöst ett tag, måste jag säga. Så att, ja.
Man vill inte vara i Twente liksom, en dag efter Amsterdam och gå runt och leta vad man kan hämta ut om den när alla har kul. Liksom.
Nej, men alltså, det finns inte. Framförallt, så liksom, man vet ju inte... Alltså, tanken är ju att vi ska bo i Amsterdam onsdag och torsdag natt, och sen så ska vi liksom på torsdag då på dagen, ja, hur vi nu lägger upp den dagen vet jag inte, det vet man väl inte förrän samlingspub och sen grejer klara, men det är så att det blir liksom vakna upp i Amsterdam, förmodligen ganska överkörd eller liksom lite sliten sådär efter någon trevlig kväll onsdag, och sen vill man väl börja rulla mot Enskede ganska snabbt liksom. Då vill man inte veta av att Hammarby kommunicerar ut att vid 09:30 så ska man vara i Enskede för att hämta ut en plåt. Den får inte vara bortslaggad av en lirare på Vinda liksom, när det fanns chans. Så att, nej, men det där löste sig, det var lugnt. Jag vet inte om jag hade kommunicerat det lite dåligt med att det var ett tidslott som gällde. Skitsamma, nu har vi biljetterna och de är säkrade och klara, så det känns bra. Ja, det var lite nervöst, men ja, nu är det klart. Så är det.
Och du slapp allt det där av dem. Du satt på jägaren, eller?
Ja, för att jag var på jägaren, det stämmer. Det är inte, jag vet inte till vanligheterna. Det var ju kul att vara där med tanke på att det var en hel del folk som man kände som var där. Jag minns inte jägaren som så jävla nice och rent. Så som det var på matchen. Har de ju om det?
Ja, eller är det bara, ja, det är jätteglowa. Jag vet inte riktigt när det var klart. Jag är inte så frekvent på jägaren, men jag tror att det är nedervåningen där som var ganska så mörk och... Man skulle kunna kalla den för hostile när man var lite yngre, att det var lite så här, där kändes det så läskigt att gå in, men den är väldigt så här uppstädad och fräsch nu.
Jättefräsch.
Den gentrifierade jägaren byter du namn till snart.
Ja, precis. Den gröna alltså, sammerskan eller något sånt där, snällt. Ja. Ingen jägare nu liksom. Ja, vad ska jag säga?
Jag vet inte vad, men den man gillar ju hur det var förr lite. Som vanligt. Det är väl som Söderstaden kontra Tele 2 eller vad som helst.
Ja, samtidigt man förstår ju grejen, just det där det som ligger ut mot gatan, att det ser lite mer inbjudande ut. För det här stora karaoke-rummet, eller måste säga, restaurangdelen är fortfarande samma ju.
Ser ni det?
Ja, det är samma.
Ah, okay.
Det är bara, jag tror bara de har renoverat den.
Lite nya möbler och skit.
Ja, precis. En liten så här kosmetisk grupp.
Var väl som Dickens när det skulle bli en jävla tapaskrog helt plötsligt. De gjorde såna snurrstolar och grejer. Folk bara gick i taket.
Ja.
Bytte namn och hade sig. Usch.
Ja, jag tänkte med tanke på att du ändå nämnde Landeskogs namn, Jim, så kan vi också, för den uppmärksamma på matchen så rullade det i ledden att vi har men ett samarbete. Landeskog är ju vän till oss alla, framförallt dig, Jim, barndomsvän. För Lape Bygghissar, då byggbolag som då tillsammans med oss, de sponsrar ju oss, och vi framöver i podden ska ha ett segment som heter Veckans hiss eller diss, och där får ni lyssnare gärna skicka in, tagga in oss på Instagram och Twitter med vad ni anser vara veckans hiss eller diss i, jag skulle egentligen inte ens säga att det är Bayernland, men svensk fotboll är nästan en grej beroende på vad det gäller inom svensk fotboll. Det behöver ju inte handla om klubbar, men det skulle kunna vara en varkänga eller en domarkänga eller något liknande. Men mycket är helt såklart kopplat till Bayern. Så att, ja, vi kommer rulla omkring på den här ledden. Som vi sa, jag och Gurra lite innan match, alltså, eller innan vi sändning, att... man har aldrig kollat så mycket på en LED-skylt i hela sitt liv efter en reklam för att se vad som dyker upp.
Nej, det var Marotta-blicken igen. Alltså. Ett öga på plan och ett sneglar åt höger efter LED-en.
Ja.
Men det var kul att den dök upp till slut i alla fall. Då vart man lite glad. Det är schysst av han att bjussa på det där. Liksom.
Ja, verkligen. Mm. Jag satt ju också och tänkte att för fan vad fint om den kan komma upp i samband med liksom ett bra tillfälle, ett målfirande eller någonting sånt, så det inte är, liksom, så att man kan få den nästan på, du vet, stillbild med ett målfirande när den är uppe. Ja. Det var så jävla
verkligen så arabiskt, du vet, så här, vad säger jag, hyschande med bakgrunden liksom. Ja, det var riktigt kul.
Det var otroligt. Ja, nej, men det ska bli kul. Och precis, för att förtydliga då, så är det ju hiss och diss. Alltså, vi kör ju en... Det är inget nytt, det är inget nytt koncept. Det roliga är väl det lite göteborgska i det, att det är liksom, har någon typ av hisskoppling då till bygghissar. Så att, hiss eller diss är väl ett känt fenomen. Framförallt det kördes i någon V75-studio för ett år sedan med en röd och en grön knapp. Så här. Men ja,
de har gjort andra roliga grejer där med skrota villkorstrappan, trappor är omodernt och... Fint.
Ja, den fick han fan till för något år sedan.
Mm. Den kan vara veckans hiss idag då.
Ja, precis. Veckans hiss är alltså den tidigare reklamen.
innan vi tog över.
Innan vi tog över, precis. Där det stod att trappor är omodernt. Eller jag tror att det var exakt så här. Skrota villkorstrappan. Trappor är omodernt. Ta hissen istället. Och så var det Lape Bygghissar. Det är ju faktiskt ganska en rolig grej att använda en reklamslott till och gå lite till attack mot villkorstrappan. Det finns ju betydligt tröttare reklamer som rullar på skärmar runt om i fotbollssverige, så kan man ju säga.
Verkligen.
Mm, så fint. Ja, precis. Stort tack till er, Fredrik, och alla inblandade. Ni var ju på matchen. Jag var ju på matchen via, som sagt, Porto Garibaldi och Strandbaren. Hur hade ni det?
Jag var inte på min sedvanliga plats. Jag gick med min brorsa och hans svärfar. Så vi stod på östra bredvid klacken. Jag såg från Gurravinkeln igen. Det vill säga att ingen rejäl överblick, lite halv ofokuserat och så, men det var jävligt trevlig stämning, och men att det inte var, det var fler sålda än som gick dit, så tyckte jag att det var rätt, alltså man märker skillnaden när man är i närheten av klacken tryckmässigt, än det jag sitter oftast, eller jag sitter på västra annars, och mer riktat nästan mot södra än norra, att man känner ju av trycket på ett annat sätt, och dessutom så är östra just närmast klacken betydligt mycket mer med i sångerna. Det är liksom som en aktiv stå nästan där med. Så att alltså det var jävligt kul. Och sen med tanke på, om man då bara pratar lite, liksom, med tanke på hur det var i inledningen och första halvlek, så var det ju en jätte, en fantastisk upplevelse, för det var ju jävligt, alltså första 45 var ju riktigt, riktigt bra och rolig att se från Hammarby och alla de här unga spelarna som har kastats ut på djupt vatten den här säsongen och egentligen bara ser ut att bli bättre och bättre och varmare i kläderna var lider. Så där, det var en grym fotbollsupplevelse där i början i alla fall.
Ja, verkligen. Hörde lite både och om klacken. De flesta tror jag var lite missnöjda med insatsen. Jag tyckte det väl var helt okej, men det kan vara liksom, ja, det upp till var och en att bedöma, men det har väl varit hela året har det varit lite gnäll över klacken, men ja, jag tyckte det var helt okej i alla fall. Jag tror att det också berodde på att man var tillbaka på Tele2 / Nya Söderstadion. Man har inte varit där på ett tag. I med uppehåll och så vidare. Så att jag var mest glad att vara tillbaka. Det är skön vibb liksom. Sen har man hämtat ut de där biljetterna. Och ja, det kändes liksom... Ja, det var kul att gå på Bayern. Sen hade jag ju sumpat Sirius på grund av barnsjukdomar och allt vad det är. Så att, det var jävligt kul att vara tillbaka. Så jag tror att jag hade en liten euforisk känsla snarare än många andra kanske. Sen spelet som du säger, Adam, bjöd ju också på riktigt, riktigt fina prestationer och liksom första halvlek, ja, man var ju, ja, lyrisk är väl lite att ta i, men jävligt nöjd med hur det såg ut och vissa prestationer, så att nej, det var riktigt kul att vara på plats igen.
Det såg ut som att det var många grejer att liksom gilla med fotbollen. Alltså när man tittar på tvn så man förstår ju vilka grejer som liksom gör en fotbollsmatch till en bra match live också. Det var ju alltså svängigt, vet jag väl inte om det var, men det var mycket bra aktioner. Det var ett ganska tidigt ledningsmål och det var Djukanovic i stolpen där direkt efter. Det var liksom... det var mycket... Det var, vad ska jag säga, publikfriande match, vet jag väl inte, men det kändes som att det fanns mycket att liksom tycka om. Mycket tendenser i spelet som såg så bra ut.
Ja, alltså det var ju otroliga situationer. Alltså, Jukanders stolpe föranleds av Mackan Karlsson. Går in och liksom från högerbacksplats skär in i planen och bryter någonting runt mittplan. Drar någon tvåfotsfint runt om och spelar fram den här hur snyggt som helst. Sen har målet ju jävligt läckert bara. Det är 1-0-målet med... Demirol tror jag som bryter och spelar direkt till Besara. Besara lägger liksom på djupet till Erabi som är en touch, vinklar bort den back och bara vinklar ner den i hörnet. Så här, hur kivigt som helst. Ja. Alltså, verkligen. Och sen 2-0-målet också som liksom Adam tror jag gillar lite speciellt, för det var nästan lite Robben-maner. Bara viker in, när skjuter han, nu skjuter han. Men det går liksom inte att försvara sig mot.
Djukanovic hela uppenbarligen, alltså så här, han är ju fortfarande inne i att han ska göra målet. Det är väldigt tydligt att när han får boll så, och det gillar man ju på ett sätt, för att det tvingar ju deras försvarare att hela tiden gå på honom, för de vet att skottet kommer komma. Det där målet är väldigt likt Robben. Jag gillar ju dock egentligen stolpavslutet mer, för det finns något skönt i en spelare som går in och man tror att han ska bända den i bortre, så drar den på främre. För det är så jävla oväntat och det är en svår vinkel. Och snärten i skottet som går i stolpen, alltså det är så synd att det inte får gå i mål, för det är sånt, det är sån klass rätt igenom. Och sen att han får göra andra är ju schysst, men alltså... Bara så här, för att hoppa tillbaka snabbt. Alltså Marcus Karlsson, det är lite fascinerande. Med tanke på hur mycket han håsades liksom under försäsongen. För att sen inte ens vara med i truppen när säsongen inledde. Sen blev uttagen och nu känns det som att han är... Alltså går från klarhet till klarhet. Så att man nästan börjar undra så här... Alltså så här, det är klart att han kommer vara kvar i Hammarby. Men det är inte så att han kommer vara kvar jättelänge i Hammarby om han fortsätter utveckla så här. Jag tycker att han spelar med liksom en självklarhet som är... Ja, men så här, det är ingen större avsaknad av Simon Sandberg när Marcus Karlsson spelar så här. Så mycket kan jag ju säga.
Nej, verkligen inte. Så jävla smart också hela tiden. Har ju rätt beslut. Ja, alltså, om inte alla gånger så liksom nästintill hela tiden. Släpper bollen rätt. Bryter det mesta. Det är något andra lägen när det liksom han är sista gubben och petar bort den framför Rajovic eller vad han heter. Alltså, det var hela tiden tycker jag. Ja, men så jävla smart spelare överlag, och det är imponerande när man är så där ung. Man får lite så här Italien Gurre blir så glad för att man tänker på tillbaka på såna här unga mittbackar eller ytterbackar eller försvarare överlag som slår igenom, så här Bastoni, Nesta, så sådana som bara går in och är självklara från dag ett. Nej, otroligt kul att se. Alltså, sjuka hyllningsjämförelserna, men jag tror folk förstår vad jag menar. Det är liksom, man får ju ta det från sitt eget sin egen hylla, så att säga. Men jag tycker att en egen talang går in med den självklarheten och är så pass säker, det var ju mer än vad man kunde hoppas på. Det får man verkligen njuta av.
Mm, ja, verkligen. Och sen, jag menar, alltså hela backlinjen. Jag tittade ju på första halvlek, som sagt, tittade jag, det såg jag i telefonen. För visst, de har bra fokus. Så det var inte att det bara, den låg och liksom tickade på sidan eller så. Men så man kunde ändå se. Men även, jag tittade på matchen sen i efterhand. Lite mer ordnat, liksom ordnade former. Men hela backlinjen var riktigt, riktigt bra. Så kom det upp idag, den här som jag skickade till er i vår grupp. Hammarby-videon som var ihopklippt på Simon Strand. Han är ju 20 brytning i matchen. Helt sinnet.
Så det är så här, Puyols compilation från hela hans Barcelona-tid.
Ja, precis. Exakt. Det var liksom på en match. Och jag tänkte också på det, något som jag reagerade på där. Det var så här, när en backlinje sätter sig lite och han spelar i rätt position och Pinas Kurtulus, det sitter ihop och Mackan Karlsson stänger sin kant och så här. Men vad ska man säga, offensivt försvarsspel Simon Strand vågade. Han bryter alltså bollen på halva plan kanske 7 gånger och hindrar en omställning. Och samma som du sa i det här innan stolpskottet, att Marcus Karlsson har det självförtroende att han liksom snäddar över planen och bara följer sin duell. För det bygger inte bara på att man själv känner att jag kommer klara av det här. Det handlar ju mycket om också de andra klarar av att jag är ur position. Och det var kanske det som hände lite när det såg som sämst ut i delen av säsongen. Då var det ju mycket här, spela till närmsta gubbe, man vågar inte gå upp och stötbrytar, man vågar inte sätta press i rätt läge, utan man faller av istället. Det är lite ängsligt och det blir man ju så jävla straffad för. Så jag tyckte det
var många som liksom betydligt tryggare Karlsson också med Joel Nilsson framför sig än Majed exempelvis.
Alltså det är så här, verkligen.
Det blir en annan balans i laget.
Precis.
Så att då vågar man göra såna här grejer. Annars har han ju varit väldigt så här lämnad själv. Blivit överspelad några gånger, men det är också för att han liksom inte fått någon bakom sig heller. Degerfors borta, tror jag tänker på nej.
Jo, det tror jag. Det var hans debut.
Ja.
Då var det tufft.
Och även Elfsborg borta, tror jag. Så att det har varit ganska sån här, men några sådana situationer. Men jag tycker överlag, alltså vilken spelare. Sen som du säger, Strand. Kul för honom också när Kralj knackade på dörren här, att han inte kom till spel. Så gör han den där monsterinsatsen liksom. Så att riktigt, riktigt kul. Kurtulus. Var det någon Beckenbauer-liknelse, att han alltid står, du vet, han håller bollen och bara blickar ut.
Ja,
han
visst.
Håller ofta bollen ganska många sekunder och tar liksom tid på sig, lockar upp någon, verkligen så här dominant i spelfördelningen. Och sen Pinas känns ju också ganska given nu. Det blir nästan svårt för Fenger att ta tillbaka platsen. Alltså.
Jag tycker också det. Det trodde jag aldrig jag skulle säga. Men för mig blir det så självklart med när Pinas. Ja, han var ju jättebra, tycker jag, mot Sirius också. Jag tycker att det är svårt. Det finns två grejer. Den ena sidan är bara att han har varit väldigt, väldigt bra. Alltså jag tycker att han är stark i duellspelet, han har en bra fot, han har en bra lång fot också, så kan spela bollarna, framförallt den bollen som jag tror vi har snackat om det här förut också, men att man kan när man tar upp bollen, antingen så flyttar du bollen ut till vänster och på hans del, om du är vänsterfotad, du kan spela den längs med linjen väldigt bra, men du har också en extremt bra tillfälle att knacka en diagonal typ på andra sidan, och det är den bollen Kurtulus nu de senaste matcherna har hittat jättefint ut till och Marcus Karlsson också, tvärtom från den sidan då, alltså över till Djukanovic som när det är öppet på den ytan har en fot som kan flytta bollen så snabbt över dit. Jag menar, kolla på vilka lägen han tar sig till då, för han är så duktig bara att suga ner och gå direkt på mål. Så det tycker jag också är Pinas. Det är just både att han är bra, men också att han har en vänsterfot. För alltså, skulle du spela en högerfot på vänster mittback, då får du aldrig ut den till högerkanten på samma sätt. Det går inte. Då måste du vända om hela kroppen. Så jag tycker Fenger får bara han får helt enkelt sitta där tills det, alltså jag kan inte se vad man ska liksom
tills Kurtulus går till Leicester eller, ja, typ. Eller vad det blir.
Ja. Ja. Nej, men det tycker jag det är ett lyxproblem liksom, att det ser så bra ut och så sitter man med fänger på bänken. Så, och han, jag tyckte inte heller, han var inte så bra i våras, så finns det egentligen ingenting som liksom talar för att han ska spela, tycker jag. Förutom att han är fänger då, men liksom det,
ja, det, och det räcker inte långt om nej, man har, om, alltså
nej,
det är men lite som om man ska bara gå över på Erabi, som jag också tycker är en helt otrolig insats med liksom hans fysik. Han bara, om han tappar bollen i straffområdet så har han tillbaks den 4 sekunder senare, för att han bara går och trycker sig och tar tillbaks den. Och otroligt avslut där till 1-0 på liksom vända bort backen och snabbt placera ner i hörnet. Där har du ju liksom en Nalic, om man ska säga, bara en finger. Alltså lite namnet Nalic och liksom hans prestationer historiskt vinner ju inte han en startplats på så länge Erabi spelar så här.
Nej.
Så att där är lite samma situation. Att, och jag undrar hur han känner sig. Alltså, det är lite tufft läge för honom ju. Och sen, sen är det ju den här situationen, om vi hoppar till andra halvlek, som jag tror folk tänker på nu när vi pratar Nalic och Erabi tillsammans. När Erabi återigen alltså gör ett monsterjobb på mitten. Jag tror att det är han som bryter någon uppspel eller liksom någon som står och kladdar på bollen i Kalmar, och han får fri gata halva plan. Och liksom ränner, alltså jag vet inte vilken minut det är. Det är alltså sent i matchen.
Ja, det är sent. Det är så. Det står
väldigt sent. Jag tror nästan det är på övertid.
Ja, och att han, att han har den kraften. Och sen märker man att kraften tar ut sin rätt i kvaliteten. Och även om man själv spelar fotboll, man är trött. Det kan ju knappt slå en 2 meters pass. För att man liksom, huvudet inte med. Benen där är. Så att det ser helt bedrövligt ut. Och det är ju helt bedrövligt. Situationen blir helt, alltså det är så dåligt tillsammans. Så att, ja, jag vet inte.
Ja, det hade varit skönt för
båda, tror jag, om den bara hade suttit. Exakt. Liksom.
Ja,
jag tror han blir väldigt, man ser ju på honom att han är så otroligt frustrerad efter också. Sen har han en till sån där jävla dunderlöpning bara någon minut efter, för att han, när han försöker vinna tillbaka bollen och nästan når den, du vet, som av den sista gubben i Kalmar, på någon fot på den så att den sticker ner till keepern. Alltså, det var helt så att det var lite synd, men överlag så är Erabi, alltså, han har ju cementerat sin plats som nia, skulle jag säga. Absolut. Sen kommer det här ryktet om den här Vitesse-mannen som öste in mål säsongen innan. Den här har han väl gått ganska kallt, men vi får se om han landar som vissa. Vad heter han? Baden Larsen? Heter han,
ja, Nikolaj Fredriksen. Baden Fredriksen, ja just det.
Ja, okej. Okay, ja.
Nej, men så länge Erabi, jag menar, gör du ett mål i snitt per match, ja. Så det är ju omöjligt att peta, men alltså, det var, jag såg att det var många som hade gjort lite jämförelse med Ludvigsson liksom, i sättet där vi jobbar på, liksom använda sin fysik till att buffla sig fram och jobba, och jag tycker att det är en rätt bra liknelse, alltså, det känns som att han har blivit lite smartare i det spelet och kanske också har kommit upp i tempot i allsvenskan på ett annat sätt, vilket gör att han kan utnyttja den kropp han har till sin fördel. Sen så tycker jag också att det målet där vi gör, alltså det är inte det bästa avslutet i världen man har sett, men det är också det. Du behöver inte alltid avsluta perfekt i hörnet, utan du ska träffa mål i hyfsad hastighet. Den där går längs backen, det är knepigt nog för keepern, och så har du målet. Och det är det som är skönt att se att han tar det där avslutet, trots att det är steget, det går fort, men det är tillräckligt bra. Ibland behövs det inte mer. Och det, att han har hamnat där nu tycker jag är ett väldigt, väldigt gott tecken. Även om han liksom, han kommer inte, men han har ju på 3 matcher i rad, det är klart att han inte kommer fortsätta göra det, men även om han går utan att han vet att så här, det finns där liksom, får han liksom bollen i boxen, så då är det en given målchans troligtvis.
Jag såg att Isak Lidberg, apropå gamla Bayern-anfallare, är klar för Utrecht.
Ja, just det, från Go Ahead Eagles, va?
Ja, precis, så att ge aldrig upp karriären. Det kan svänga sent. Nej, men lite bara en inflikning. Men jag håller helt med Adam. Kul liknelse, jag har inte tänkt på den själv. Men nu när du säger den känns det självklart.
Ja, och så tycker jag man skönt är det man ser ett så här clean. Jag gillar ju, för det första gillar jag ju det här, att Besara har sen Hammarby liksom roddade om på något sätt. Jag vet inte vad som har hänt. Så. Men han har ju bollen i liksom där, i de lägen han ska bollen. Och det man ser ju det, han behöver ju, även om det är Demirol som gör brytningen, så just den här bara spela till honom. Han tar in bollen i omställningen. Han ska ju liksom inte driva den hela vägen fram till målet. Han ska ju antingen slå passningen perfekt in på foten eller få den lite närmare målet att skjuta. Och det är så skönt att se att det inte är han som är Demirol, för att bollen sen ska gå till någon annan som ska ge. Då blir det aldrig mål. Det ska vara Demirol som vinner bollen, eller Hammar, eller vem det är, Sadiku, till Besara, sätter in den på foten till en anfallare. Och man ser, han sätter den perfekt i steget, och så skönt att bara göra en touch in i banan och skjuta i bort det. Den här liksom, precis som att Djukanovic vill, han vill göra det målet, för att det är det han är bra på. Det är kul att göra alla mål, liksom. Men att göra sin typ av mål är så jävla viktigt, för att man känner att det är det man hotar på, eller det man hotar med. Precis som att Madjad vill gärna vika upp den i bortre. Ja, då är det perfekt om han får göra det. Han ska också göra tapping mål, det är också bra. Men det är alltid, på något sätt är det bäst att få göra det man är bra på för att få igång självförtroendet. Touch och sen skott i bortre från Erabi. Och sen också att Djukanovic tycker jag är en smart grej att skjuta i första. Det öppnar ju också upp chansen för att skjuta i bortre i andra läget. Att man inte är helt liksom radiostyr på alltid skjuta. Sådär. Men det är som sagt kul att Besara börjar hitta in i dem i sin nummer 10-ytan. För han har varit alldeles för, tycker jag, i början av säsongen när det spelet flyter på. Då blir han så ängslig, eller alla blir, då ska han ner och gräva lite längre ner i banan. Och då finns det ingen poängspelare kvar som är nära forwarden. Så att man kollar nu två matcher i rad när han har bollen i en väldigt farlig yta, sätter in den på med jättekvalitet. Det kan se enkelt ut, men sätta in den med kvalitet på Erabi, då blir det mål. Liksom.
Mm. Och det såg man ju mot Sirius också, det är han som spelar fram.
Ja, men det är två ganska lika mål. Liksom.
Ja.
Så sätta upp Besara i den där farliga ytan, då kommer det bli bra för alla runt omkring. Liksom. Så att...
Jag tror att vi alla är ganska överens om att alltså, Hammarbys laginsats första halvlek och sådär, alltså egentligen fram till att Kalmar reducerar är bra. Det känns som att egentligen varje spelare också levererar godkänt eller mer rätt igenom. Men kanske framförallt du som såg på tv. Jag uppfattar ju inte som att Kalmar är särskilt farliga, och sen att vi ger bort målet och lite där blir det stress. Alltså, hur upplevde du, om man ser så, andra halvlek på tv mer än att Kalmar hade boll? Liksom? Jag upplevde inte att de skapade mycket farligheter.
Alltså, jag skulle ändå säga, de har ju något läge i första som är så här. De har något genomspel som går precis Kurtulus för foten på den. Så den missar Rajovic med kanske 2 decimeter eller något sånt där. Det är ett liksom utåtskruvat inlägg som går förbi mot bortre stolpe. Han är inte speciellt nära på att få den i mål. Så farligt är det inte. Men det är inte, alltså så här, de kommer ändå, liksom bollen är inne i en farligt läge. Sen i andra har de ju faktiskt några lägen som är riktigt farliga. De har ju en 3-mot-2 där... Alltså, jag hade inte sett den, så det var nästan som att se den live. Nu visste jag att det inte skulle bli mål, men jag bara kände så här, jag vet hur jag hade reagerat på plats. För jag tyckte att Marcus Karlsson klev alldeles för tight in på, han släppte hela bortre. Och han, alltså hela bortre i straffområdet är ledigt. Men Kalmar Liran som har bollen, jag vet inte om det är, ja det spelar inte så stor och skitsamma med dem där, han stirrar sig blind på vad han ska göra eller spela ut den till höger. Hade han bara stannat upp och spelat ut den till vänster hade han ett friläge. Så precis när han är så nära att Bayern backa slutar, eller han blir så försvarig, liksom, slutar backa och stannar upp för att gå framåt för att man börjar komma nära målet. Då stannar han upp och slår den till höger, och då kliver Marcus Karlsson upp och plockar den. Men jag tyckte att det fanns en tendens att han klev in. Så den
smart,
var jätte...
Smart av Karlsson.
Ja, nej, men det var han som bytte bollen, så det är ingen konstighet. Det var bara, för mig kändes det som att hade Kalmar-spelaren bara stannat upp och spelat ut den till vänster, för Marcus Karlsson alltså, kollapsade in mot mitten för att täcka av det, då tyckte jag att det hade kunnat bli så jättefarligt. Det är ingenting som syns i statistiken, men jag, det var därför lite tog upp den, men det var ju en jävla monsterchans alltså. Det jag menar, Simon Skrabbs avslut i ribban är ju helt otroligt, men det är ju inte en lika farlig chans liksom. Det är ju så här, ja, det är en retur från en hörna, är det inte det?
Jag tror
att det är en retur från en fast, det är en retur från en fast situation som han skjuter i. Ett jättefint skott givetvis, men det är inte så här,
alltså underdrift nästan. Alltså det är ett helt galet skott.
Jo, alltså jag menar bara att det är inte, alltså jag skulle säga att 3-2 är liksom en större målchans, men ett sämre utfall, och Simon Skrabb-grejen är så skicklig så att det känns liksom, den gör man inte om lika ofta, menar jag.
Nej, alltså det är det.
Den är otrolig.
Sällan man säger det, men den förtjänade nästan att gå in. Alltså,
faktiskt.
Alltså förstår ni vad jag menar?
Ja.
Det är klart man inte tycker det, men för hans skull så känner man nästan. Alltså det var så otroligt snyggt. Och du vet, man älskar ju när den går i ribban ner på målen upp i taket. Alltså det är typ det snyggaste som finns. Så att, den var helt sjuk.
Mm.
Och sen nu för returen där, när det blir liksom lite kalabalik och fan. Mm. Då var det hjärtstartarläge. Vart finns närmsta hjärtstartare, du vet? Hotellet 2. Man såg folk såhär. Ja.
Men alltså, det är klart att de har ju sina lägen. Och de var ju ganska, alltså de är ju ganska fuktiga det blir lite blött krut så. Men jag menar, samtidigt har ju Bayern har ju, ska man börja räkna det så, alltså Trukanovic har ju, där är Besara igen, hamnar i nummer 10-rollen och sticker in den mellan ytterback och innerback på Trukanovic som kommer fri ju. Och chippar 2 decimeter utanför.
Ja, vänder ner keepern. Mm. Alltså det är så jävla snyggt.
Ja, vad heter det? Och sen har du den här 2-0 och lite sådär. Så att jag menar, alltså att Hammarby hade lägre XG och kanske inte hade, jag såg att Henrik Jensen var med i fan, jag minns inte om det var i Tutto Svenskan eller Discovery han sa det, men skitsamma, deras tränare, han sa att liksom här, jag tycker att vi åtminstone kan få kryss här och börja prata lite om, han pratade om statistiken, för han tycker också, det kan jag faktiskt hålla med, han pratade lite i statistiktermer om att i Sverige är det så vanligt att man bara pratar om statistik på ett negativt sätt. Det tas nästan bara upp. Vinner man så är det aldrig någon som pratar statistik. Man kan ju liksom åka ner och råna någon. Men det är aldrig någon som pratar. Då pratar man bara om hur viktigt det är att vinna matcher. Men alltså om du förlorar, då pratar man helt plötsligt jättemycket statistik. Och titta här, och titta här, och titta här. Och det här ser inte bra ut. Och här ser inte... Men då menar han på att just den här matchen så... Jag kommer inte ihåg när de hade 22 inträden i offensiv straffområde. Hammarby hade 8 typ eller något sånt där. Och sen var de hade 60-40 boll innehav eller vad det var. Och han pratade om det och så sa han
att... De vann alla siffror eller vad han pratade om.
De vann alla siffror utom de viktiga siffrorna, sa han.
Mm.
Och jag kan förstå... Han verkar förut som en jävligt vettig tränare. Var inte dugg liksom så här sur... liksom sur över, eller liksom på något sätt vad som man ogynnsad, liksom han bara var så här, vi vinner inte rätt statistik och jag tycker att vi gör en bra match, men Hammarby är jävligt skickliga och därför förlorar vi typ så. Så att det var väl en ganska bra analys av matchen. Jag tycker det, alltså jag upplevde nog när jag såg första halvlek, för att det blir ett så snabbt 1-0 mål, att så här, det var lite vilopuls i paus med 2-0. Men sen när jag tittade på matchen en gång till så kände jag nog att de är fan ganska bra. Alltså. Deras högerback, Lindahl tror jag det var. Blonda, han är duktig. Alltså. Han kom runt fint ute vid stranden ett par gånger i första. Innan Strand fick lite ordning på honom. Det är hans bland som slår det farliga inlägget. Men jag tycker bara generellt här en ganska bra fotbollsmatch. Mm. Det är fan också ett tag sedan man kände att det är lätt att känna det när Bayern vinner, men det var också en match med liksom två ganska skickliga lag. Jag tycker inte alls Kalmar är, det är långt ifrån, det är just, alltså, nu har de ju hållit på sådär ett tag sen Rydström tog över och sen vidare. Man har verkligen lyckats bygga vidare på det, tycker jag, med den här nya tränaren.
Det är helt annat Kalmar än vad det var för 10 år
exakt,
sedan.
Du vet, exakt.
Det var ju såhär brunka gänget nummer 1. Typ. Men jag tycker också de spelade, alltså de spelar en bra fotboll och de kommer till farliga lägen, absolut. Sen är det lite med statistiken som du var inne på, att vissa saker inte syns. Det är ju samma sak som med Erabi till Nalic-grejen. Den syns väl inte alls i någon statistik. Nej. Men den är
nej, ju, det blir inte resultat.
Den är ju liksom XG 0,99. Nej, men den känns ju liksom, här blir ju mål i 9 fall av 10. Ja, man kommer på det där sättet.
Djukanovic,
om man inte har vet om Berisha och ska klacka in den från 2 meter.
Ah. Ja, men det är väl samma med där Djukanovic, shit, den går inte ens på mål.
Nej.
Och jag menar, det är ju ett jävla monsterläge. Så att, nej, men jag, generellt tyckte jag väl att det var en bra fotbollsmatch. Och det är sjukt det där, men vi har ju snackat lite tidigare under säsongen med att liksom Bayern har så här buggy team och det är spökarenor och liksom. Och i Sverige generellt så är det ju så här, det känns ju som en väldigt så här italiensk eller sydeuropeisk grej att prata om jinx eller scaramanzia. Man har liksom massa man har massa idéer om hur en match kan sluta baserat på historik, och jag hade de här dojerna på mig när jag spelade mot dem förra gången och jag åt pasta innan eller fan vet jag vad det nu är, jag åt morsans tapas liksom.
Milan spelade alltid Champions League-final i vitt bara för att de vann.
Ja, men precis. Inzaghi hade med sig sina, Gilardino hade sina gamla. Jag tror att han var skytteligan i något så här P17. Så hade han, de skorna hade han alltid högst upp i sin skoväska. Så han tryckte ner så här, jag vet inte, liksom safterna av de där skorna på sina gamla, sina nya skor i skoväskan. Så han har alltid de där 10 år gamla skor med sig. Fast han inte spelar med dem, liksom, bara för så. Och vad vill jag säga med det? Jo, att när man kollar på resultatraden så är det ju så här helt sjuka. Det har ju blivit över 3,5 mål i Hammarby Kalmar på Tele2, typ så här 5 gånger på raken. Så att med det sagt, jag tyckte ändå att jag är inte sån, jag tycker inte så mycket om, eller så här, jag, för mig är inte rolig fotboll inte förknippad alltid med mycket mål. Jag kan tycka att det finns roliga 0-0 och bra 1-0 och sådär också. Men det var inte heller till exempel så här, Hammarby Djurgården 4-3. Det var ju inga dåligt, alltså dålig kvalitet på fotbollsmatchen. Här tyckte jag det var 3-1 med ganska mycket, ganska hög kvalitet.
Ja, verkligen.
Så att, ja.
Och också, kul att, apropå traditionsenligt, så är det lite kul att vi torskar aldrig mot Kalmar hemma. Men borta har vi betydligt svårare. Det är också så här intressant.
Att det är bara räkna in torsken då.
Ja, nej. Alltså det är lite intressant och spännande att det alltid blir på ett specifikt sätt, hemma och borta nästan.
Ja,
Kalmar hemma är nästan aldrig nervös för, men Kalmar borta är alltid nervös för. Alltså,
ja, du bara kolla på Djurgården Malmö igår.
Ja,
givna Djurgårdssegern.
Ja, det är klart.
Ja. Verkligen.
Behövde inte ens kolla på matchen liksom.
Nej, men precis.
Såg ut precis så som jag tror alla hade förutsett att den skulle se ut.
Ska vi in på att vi vann faktiskt med 3-1?
Ja, exakt. För det sista målet är ju, jag har sagt det flera på plats. Alltså jag uppfattar inte så att det är en målchans. Alltså på det sättet. Alltså uppfattningen från Tech att keepern är så långt ute. Det kan ju ha med att det är slutet. Man var så jävla nervös. Och det känns som att Kalmar låg och stressade kring liksom vårt straffområde. Men alltså kyligt värre. Och en vad blir det? Är det en lob eller en chip? Eller vad är det? Liksom distansavslut som är helt perfekt när du har en keeper som står långt ut. För den går ju precis under ribban.
Ja, det där är ju... Jag lyssnade lite på Bayern-podden idag. Och då var det någon som sa där, jag minns inte tyvärr inte vem det var, att han hade sagt, för han hade sett från bänken att keepern stod jävligt långt ut. Och han hade sagt, får jag chansen att komma in så kommer jag göra, eller prova att göra mål, för att, liksom, att han hade uppfattat det eller så. Och det är väl inget wow kanske egentligen, men utförandet är ju svårare än tanken, kan man ju säga. Eller liksom så här, att uppmärksamma att den här är långt ut, det är en sak, men att sätta den på det där, en slicead vrist över målvakten som liksom med som 100% i kontroll också, är jättefint. Kul för honom att göra mål också.
Verkligen, efter en liten tuff period. Men jag som står på norra över stod ju precis ovanför keepern, så att säga. Och man såg ju att han var inne på Bayerns straffområde. Alltså han var så högt upp så det var helt löjligt. Situationen innan. Ja, och sen bryter ju Bayern bollen. Då backar han lite långsamt. Jag tänkte så här, alltså den som får bollen i Bayern måste ju prova, kände jag. Alltså, alltså det var så tydligt när man har det här nästan drönarperspektivet ner, alltså, och ser liksom så att otroligt snyggt mål. Chockad nästan att den gick in. Kändes som att ja, men han testar, men man räknar nästan hem att den går 3 meter över eller studsar utanför eller så där, men det var riktigt nice. Och sen känner jag bara Bayern idag får liksom utvidga sin den här målkartan. Så de alltid peggar upp vart från Bayern gör mål. Nej, det här var ju det var något nytt.
Burra, vad mest chockerande att Tecke tar det avslut eller att Wolf la på 9?
Ja, det är klart Teckes avslut är mindre chockerande. Det är liksom alltså teorin hade kunnat dra det där avslutet, hade varit mindre chockerande än en Wolfs jakt på Bayern eller på Kalmar kryss.
Nej, det är helt otroligt faktiskt.
Ja, alltså, deras målvakt hade väl satt sig ner i första halvlek. Ja. Det var det 3 minuter eller någonting första, va? Ja, ja. Sen i andra vet jag inte riktigt vad. Det var lite skador och sådär. Men så jävla mycket var det väl inte, eller? Nej, jag trodde ändå att de skulle fläska på typ så här 5-6. För att, men 9 vet du fan. Men det var ju samma sak igår, va? Varberg AIK var 10.
11.
Extra, 11. Och liksom, har de fått någon VM-noja?
Nej, men jag tyckte de sa, det var någon som sa i något sammanhang att de efter uppehållet har liksom fått nya instruktioner genom den här tiden.
Det måste ju vara något sånt.
Men det som är helt sjukt för mig är, alltså 9 minuter, du vet, man står jag såg första som sagt in i någon bar. Och sen så var det så här, men jag går ut på stranden, då var det för dålig täckning för att sitta och bara, jag kör live score, för det stod ändå 2-0, jag kör live score och sen var det till det för att liksom kolla matchen eller andra halvlek åtminstone efterhand. Du vet, 90 plus 2, 3, 4, så bara stod och drar näven i bardisken där i utestrandbar och bara, hallå liksom, han bara, vadå, typ vad vill du? Nej, ingenting, sorry, jag kollar på matchen här, liksom. Blås av, du vet, blås av. Och det händer aldrig. Så tänker jag på så här, 5 byten är det ju för sig numera, men samtidigt, det är ju 3 tillfällen, så det ska ju inte skilja sig heller. Och sen tycker jag en grej som Sirius-matchen, och även här, alltså, och generellt i allsvenskan. Alltså, domarna kan inte vara så ponduslösa under matchen. Så att man bara lägger på tid för att på slutet. Utan det är så här, för mig är det ganska såklart. Det är så här, om det tar lång tid vid ett inkast. Eller det tar lång tid vid någon skada. Och man maskar med målvakten. Då går man fram och säger man så här, okej, grabbar. Eller först man kan säga till keeper så här. Sista gången, nu är det dags att börja liksom trumma igång. Du får en varning. Sen går man fram till lagkaptenen och säger, jag kommer varna eran keeper om han gör det en gång till. Eller jag kommer varna eran högerback om han låtsas ta fel boll en gång till vid ett inkast. Så har vi det klart liksom. Och sen är det bara att skicka upp en skiva det första du gör då. Vet du, om det där händer en gång till. Då kommer folk sluta. Du kan ju inte bara liksom låta det där för sig gå och sen ligga på 12 minuter. Det är för mig, det är jättekonstigt. Så att, mot Sirius tyckte jag, liksom, jag menar, vad nu vet jag att det var någon som hade kastat in någonting. Eller vad fan, det var någon plast eller snusdos eller någonting. Men jag hittade en 12 i den matchen. Det är helt sinnessjukt. Alltså, och det, jag vill inte titta på fotbollsmatcher där liksom domarnas, alltså, helt ärligt, könlösa beteende ska liksom generera 10 minuters köp. Det är bara att stämma i bäcken. Det är inte så konstigt. Och det tycker inte jag heller är så chockerande. Jag tror inte att någon skulle tycka att det var speciellt chockerande om... alltså om man har sagt till så här, ej, inga mer såna där nu, och sen så går man och så gör någon det direkt efter, då är det bara gå fram och skicka en skiva. Det är ju simplast du kan, ingen kommer gnälla på det. Vi pratade om det här med om man ska gnälla. Jag har inga problem med själva maskningen i sig. Det har jag, alltså filma vad fan du vill eller maska eller fejka skadan om gör det, men det är upp till domaren att ta tag i problemet. Du kan ju inte liksom, du kan inte låta spelarna bestämma via liksom, ja, fördröjning av spel eller fan det är, hur lång övertiden ska bli. Det är bara doma, då börjar man ju liksom hamna i någon annan... Det är inte effektiv tid i fotboll.
Nej, men kolla på den som sker för att ta Djurgården-Malmö igen. Pontus Jansson, du vet, ramlar ju så lätt. Men det är ju inte han, han får ju domslutet med sig. Men det är ju inte hans fel. Domaren tar ju det, ger den. Det behöver inte, ja. Domaren behöver inte ge det. Då är det, det är domaren du får skylla på. Du kan inte skylla på Pontus Jansson som försöker utnyttja liksom regelsystemet. Det är domaren som är helt ute och cyklar. Och det är samma i de här matcherna. Att det blir precis som assisterande domare och VAR. De drar inte flaggan för att VAR kan rädda dem i efterhand. Det är så här, gör ditt jobb liksom. Det är ju fortfarande, du har en uppgift på plan att stävja beteenden etc, etc. Gör det så är det inga problem. Alla kommer få acceptera det. Nu hamnar de ju bara ännu mer i fokus. För det blir helt omöjligt att inte reagera kraftigt när det står 9 på den här skylten. Då blir man så här, men okej, och VAR liksom? Vad hittar du dem?
Och speciellt när det var 12 matchen innan. Alltså jag tror inte ens jag kan komma ihåg om det inte har varit ett benbrott som inte jag inte ens har varit med om, alltså över 10 minuter.
Det är väl, det är väl Israelsson.
Jo, men då blåser de till slut av matchen.
Exakt, exakt.
Alltså då stoppar de ju klockan för att det så här, någon håller på att dö här, eller liksom någonting. Benny Traoré när han bröt benet där på Tele2-cupen, då fryser de i matchen. Men det här håller på och liksom, det här blir som någon så här tafatt förälder som inte kan säga åt sitt barn att vara tyst. Ja, men ta en till då. Ja, men ta en till då. Och så har man liksom barnen som kan 7 glassar. Nej, det blir inga fler. Hej då! Ja, du... Och liksom, vi kan tala på och...
Och då är barnet tokigt och sockerchockigt.
Ja, men precis. Och så ska någon annan ta hand om, vet du, det där barnet. Eller det är så här... Nej, du kan inte... Alltså, det, så här funkar... Fotboll funkar inte så att man har någon egen... påhittad effektiv tid sista 10 minuterna. Ja, de har faktiskt fejkat lite skada. Man säger, ja, men vänta nu, det är du som bestämmer om den här fejkade skadan ska få pågå eller inte. Eller det här långa inkastet eller den här keepen som tar lång tid på sig vid utsparken. Det är den enda på arenan som kan påverka om målvakten tar lång tid på sig vid en utspark. Ja, förutom målvakten själv då. Men om målvakten vill liksom ta lång tid på sig, det enda som ska påverka är domaren. Men då ska det bli någon sån här svensk, du vet, jag vågar inte säga till regel, så jag tar det i efterhand på en skriftlig rapport. Jag ligger på 12 egna. Liksom.
Arga lappen.
Ja, ah, jag var luffare.
Oh. Det är bara att söka till BF-cup, Jim. De söker väl domare. Låter som att du har rätta virket för det här.
Jag har faktiskt varit hockeydomare en gång i tiden.
Förvånar mig inte.
Alltså, det var ju mest för degens skull, men... Jag har inte så mycket domarhatare av rang. Det har jag nog alla förstått på det här laget.
Ja. Ja, det har du inte gömt undan väl. Så mycket kan vi säga. Något mer om matchen?
Nej.
Joel Nilsson tycker jag var bra. Jag gillar Joel. Det är kul att han är upp och åtminstone lite upptinad. Kina-mixen är inte längre... Kina-mixen, Vok-mixen är inte längre Kina-mixen. Nej, men han, det tycker jag är kul. Han har varit duktig faktiskt. Får inte så mycket cred alltid, men han tyckte han var bra.
Jag tycker återigen det är de här byterna. Det är för, alltså 5 byten. Jag vet inte om jag gillar det alltså.
Jag tycker inte det.
Det blir ofta rörigt i Bayern efter alla byten. Det ska bytas mittbackar och det ska roteras och det är liksom återigen de här, Sergels torg var i kulan och du vet, kupera 9 gånger ungefär. Så vet man knappt själv vem som spelar var.
1, 2, 3 roliga boll.
Nej, men liksom, alltså, och det är då alltid vi börjar liksom tappa initiativet i matcherna. Det är knappast som att vi får ett initiativ i matcherna och byterna, ofta. Sen ibland kan det ju såklart slå rätt. Ofta när man gör byten kanske i paus eller försöker liksom ändra en matchbild. Men de här trötthetsbyterna, och återigen... Besara tar sig för någon baksida, eller jag vet inte vad det var. Det var benen tog slut, eller vad han sa i intervjun. Det var ju lugnt. Men man blir så här, pinas går av. Alltså det är så här, hur är fysiken i Bayern egentligen? Man ska ju, nu är det 90 plus 32 minuter ungefär i de här jävla övertiden. Men jag tycker överlag att man ska väl klara 90 minuter, eller?
Det... Jag skulle gärna säga helt ärligt om det optimala är väl om du har en startelva och kanske behöver göra 2 byten.
Ja, exakt.
Alltså det gick ju för, det var ju, om jag skulle få välja så som det såg ut kanske för 3-4 år sedan eller framför 10 år sedan, man har en startelva och mitt i säsongen då ska man inte ens behöva nyttja alla 3 byten.
Nej.
Nej, alltså du har ju alltid ett till godo ifall det får en sen skada eller liksom keepern ryker.
Ni minns ju Nanne här. Han var ju expert på det där. Och göra tre byten innan 75 och sen sitta med så jag vet, det måste ha hänt kanske fem, jag kanske kryddar då, men alltså jag tror ändå typ fem matcher Hammarby spelade med 10 gubbar sista 8 minuterna, ja. För att någon var skadad och man bara säger, har du ingen hjärna eller? Alltså varför ska du var så här, det ska bara förändras bara för att förändra liksom.
Var på plats Nanne såklart, Bayern Kalmar, Nanne ja. Derbyt ja, man ska kalla det.
Ja, gillar det är på något sätt en fin ändå liten byggsten i Hammarbys historia.
Ganska stor faktiskt.
Ja, ja kanske. Ja.
Men riktigt skeende där efter de där jävla åren
absolut. Men jag vill också bara nämna, jag tycker att de här intervjuerna med många av de här nya killarna, alltså Alper och det var Erabi, det var inför eftermatchen, jag tycker de säger jävligt bra saker. Jag är sjukt imponerad ändå över, alltså så här, de kan ta på sig, de har inte seglat iväg och det är liksom, de känns väldigt vad ska man säga, men de det känns som att de har bra attityd. Jag tycker det är jävligt härligt. Sen så sägs det roliga saker och sådär, men jag gillar, alltså jag var ju på Alper såklart liksom. Jag vet, det är ju din favorit Gustav och då skriver vi tråden.
Nej men du hade helt rätt också.
Ja, men det, alltså såhär, shit happens, det har hänt kanske lite mycket, men samtidigt så ser jag honom i intervjun efter och tänker, ja, han vet ju det där precis lika väl som jag, så varför ska jag vara så jävla liksom pissmyra och vara så negativ liksom, det han... Det, ibland så får man också acceptera att det är människor man har att göra med. Jag blir bara glad, jag tycker att det är en bra inställning. Sen så tycker jag fortfarande att han måste förlänga kontraktet. För att just nu så är det så här, vi sitter med ett år kvar. Förläng det här kontraktet nu så kan vi jobba vidare, gubbar.
Han var ju dessutom, ska man ju säga, han var väldigt, väldigt bra i övrigt. Det var ju, egentligen, det var ju synd att det var just i den här matchen som det var ett stort misstag. För jag tycker att han har varit lite... till, alltså, svag under våren, bättre på slutet mot Sirius och sen är han ju, det här är väl hans bästa match tyvärr förknippat med ett stort misstag, men skitsamma, Bayern vann. Ja.
Sen undrar jag så här, nu ska jag inte vara så jävla defensiv mot honom, det behöver jag inte vara, men misstaget i sig är ju inte gigantiskt, men det leder till gigantiska följder. Förstår ni vad jag menar? Det är liksom inte, alltså det är en pass och det blir så här misskommunikation så den går i ryggen på Tecky och då helt plötsligt så är det ett friläge. Alltså det är så här, alltså det och det är på mitt plan. Det är liksom inte så här, du snavar inte på bollen och är sista gubben. Alltså du vet.
Nej. Det är väl bara att det kommer i ett läge där ingen är beredd på ett bolltapp, för att Hammarby har full kontroll på bollen. Ja. Inklusive han själv liksom.
Ja, det blir ju sjukt olyckligt på alla sätt.
Och grejen är så här, det är också det är ju lätt att säga så här, han ska inte slå den där bollen, han ska inte hitta dit, men så här, han har gjort det jävligt framgångsrikt fram till dess. Så det är det som har gjort att vi får 1-0 till exempel, är att han stöter och pass. Så att det är så här, du får lite, det var oturligt, men som sagt, det är inte mer med det. Han gör en jättebra match liksom. Det är kul att se att, och som sagt, de tar ju chansen när de får spela många av dem, så att det är otroligt fascinerad liksom över var man har landat. Sen så kommer det, nu har det ju gått bra, sen kommer en torsk mot BP på fredag, så kommer det låta annorlunda, men jag är ändå imponerad över att de här unga killarna verkligen de tar för sig och visar upp sig, och jag menar, Kalmar är det är inget dåligt motstånd, det är inte lätt att spela bra mot Kalmar, så att det
nej, de är ju fan
all cred liksom.
Superskickade.
Ja. 7 av 11 i startelvan är födda i Stockholm om man räknar Södertälje mer då. Och liksom, jag tror 5 av 11 är väl egna talanger från egna leden. Och alltså, man kollar på typ Demirol, det känns som att man har varit med så länge. Man är 20 bast fortfarande liksom.
Ja.
Alltså det är barn liksom. Rabi, hur ung som helst, Djukanovic är 19 bast.
Dovin känns det. Dovin är det sjukaste nästan.
Ja. Marcus Karlsson. Alltså det är så jävla ungt lag. Hammar är ju ung också, man tänker inte på det.
Ja, just.
Det var han, 21-22.
Ja, liksom... ja, alltså, vet du det, Kurtulus känns som att han är så här lagpappa, han är så 23.
Ja, nej men du ser ju, det är helt galet. Ja.
Bredd till Hammar också när han ska bli utbytt, som står och verkligen... Alltså jag kan inte tro något annat än att han är så pass medveten att han liksom inte, jag ska inte bli, han står och fixar med annat och det bara gick tid, ja, det där hela den situationen.
Där har du dem.
Nej, men grejen var att domarna sjabblade ju bort situationen själva återigen. När det så här, alltså, det, fjärde domaren verkar inte ha koll på vad det som händer. Och sen så ser man bara att Hammar så här, han läser av den där situationen helt perfekt. Så det går en minut extra bara för att han vet att så här, det är ingen som kommer uppfatta att jag inte har uppfattat att jag ska bytas ut. Så att,
nej, det är... nej, och det är det här jag menar med en egen liksom, effektiv tidregelbok. Alltså, det är en sån här grej som det känns ibland som att domarna, du vet, aha, kommer på att de är så tröga. För de har ju liksom ingen domarna generellt skulle jag säga, allsvenska, de har inte det här. Spelsyn är möjligt att vissa har, men de har in 0% furbo. De fattar inte, alltså de är inte street smart liksom. Och du vet, när de känner då, det blir påminda av att så här, Kalmars tränare bara, vad fan, Hammar, du ser att han vet att han ska bli ut, det tog 2 minuter domar, vad händer? Då känns det som att han bara, aha, och så lägger han på det i efterhand. Och så tycker inte jag att man kan göra, förstår du vad jag menar? Då ska man ha fram och direkt och säga så här, hej, liksom, så där kan du inte, du ska gå på rätt sida, och bla, för där måste man styra på plats. Man kan inte bara summera ihop det, för det är lite så här, när man sitter på... ska vi inte ge det här så mycket tid egentligen kanske, men om man är på plats eller man tittar på en match, så är det jävligt irriterande om man inte har sett till exempel att domarna reagerar på att någonting har tagit lång tid. Då är man inte så jävla mottaglig för att det ska vara massa extra minuter. Vet man om att det har varit en skada och massa såna här grejer, då är man ju så här fine med att det är lång tillägg. Men om domaren bara har lagt summerat ihop det där själv för att han har tyckt att några hörnor har tagit för lång tid, då vill man ju åtminstone se den här, nu gör det här klocktecknet, ja, i våran videochatt här. Det vill jag se varje gång det tar lång tid då. Och sen så när det har tagit 3 gånger, då vill man se gula eller vad fan det är. Men absolut, jag tycker också så här en grej till exempel med Demirol, bara snabbt, att alltså, den där typen av misstag tycker jag, det är bara fortsätta jobba på. Det är bara att spela samma spel hela tiden. Det jag tyckte han var svag, eller som gjorde att jag tyckte han var svag när han spelade, startade inte han mot Mjällby, eller om han kom in tidigt inbytt mot Mjällby.
Jo, han spelade en 45a där i någon här.
Ja, jag tror det, han var stekt i paus för att det var liksom inte bra. Men det var så här, då vann inte han en enda närkamp. Han såg ganska rädd ut i så här närkampsspelet. Han kom snett in i luftdueller, han slog bort jättemånga enkla passningar som inte var så här att det, typ som den här, att det var ett misskommunikation och tog i ryggen på någon. Det var bara att han var helt enkelt slarvig, dålig närkampsspelet. Det här är ju ett misstag som sådär. Det är ju liksom ungefär som Dovin trampar på bollen på Hisingen. Skitsamma. Kör på bara liksom. Du gjorde din bästa match hittills liksom, så att de där misstagen, jag tycker liksom, så länge man försöker och vågar spela sitt spel,
Nej, men det är bättre jämföra kanske med Dovin när han eller vem som helst, när man slår en kort, du vet, och det blir något fel nere i speluppbyggnaden.
Ja, precis.
För där är det är liksom spelar enligt hur vi ska spela, men det blir ändå något knasigt.
Det var det att han bara kastar ut 3 bollar över i långlinjen liksom.
Det var en sån där boll, va, mot Pinas som var ruskigt. Oh.
Ja, och vad ledde den till sen?
Jo, det var ju målchansen. Det var chippen,
exakt,
va?
Exakt. Jag tror det var chippen eller 2-1. Någon av dem var det. Ja, chippen kanske.
Jag tror det var chippen.
Då var det ett par lirare på Tele2 som fick byta kallingar.
Ja, skojar det. Och Kalmarspelarna stod fortfarande och trodde de hade bollen. You can reach free. Nej.
Den var
ruggigt svettig.
Ja, säger man, på gränsen.
Ja, men så sagt, utfallet som säger var chippanfall, där det egentligen nästan då blir mål, så det finns för det, men det, jag vet att man reagerar på att oj, såg han den?
Men den var ju inte tight, den var ju fel bara, alltså det var inte såhär,
den var ju fel,
det är som att han sparkade i mattan typ och inte fick upp den eller så
sanslöst, men som sagt, 3 pinnar, nu väntar BP härnäst på fredag borta. Först och främst, ska ni vara där?
Ja, vi är kvar här ute faktiskt på lilla stugan.
Jag har
skönt,
inte,
skönt att slippa den fyllan som skulle bli BP borta en fredag.
Jag köper det faktiskt.
Nej, men skämt åsido, det är synd att missa den. Det var ju lite snack där om det skulle vara på Grimsta eller Tele2 länge. Men det blev vart Grimsta i alla fall. Ny matta på Tele 2 bara. Jag vet inte om det spelade in det, någonting i det här spelet. Men skitsamma. Nej, jag ska inte dit. Men jag tror att det kommer bli... Ja, det kommer nog bli ganska tufft. De har ju gjort det bra, BP.
Verkligen.
Måste man ju säga. Räknade ut dem totalt efter... efter inledningen, första matchen mot Djurgården, tyckte det var bland det sämsta jag sett i allsvenskan typ.
Ja.
Alltså de var så dåliga så det var helt sanslöst. Sen hände någonting. Malmö hemma va? När de ändå torskade men var så jävla bra och hade någon... Alltså, ja, störde Malmö som var hyllade till skyarna och skulle gå rent och vinna 30 av 30 eller vad folk sa liksom. Nej, så att det blev nog en tuff match. Hade ju otur den senaste, eller otur. De hade väl en väldigt tight match mot, var det Häcken?
Mm. Ja.
Släppte i mål på övertid.
De gjorde det i och för sig det också, men,
ja.
Men absolut. Nej, men, så är det lite ojämna. Vi fruktansvärt beka mot AIK i återstarten, det såg jag. Men ja, jag vet inte, den känns lite...
Torskar man mot AIK, då är man fruktansvärt blek det här året. Än så länge.
Så är det, så är det, så är det.
Och se om det verkar ju som att status var att Fenger och Tekke ser ut att kunna vara spelklara, Sadiko inte från start i alla fall, men tycker ni, alltså jag är ju egentligen nu att jag hamnat i att det är nog bara gneta på med det här laget.
Ja, absolut.
Starta. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tänker väl att jag skulle vilja få spela igång Tekke, alltså innan, framförallt innan Trentor där. Så för mig är det inte katastrof om Hammar eller Demirol får köra stensaxpåser av om vem som ska bänka. Jag vet, nej, men att om någon av dem skulle få stryka på foten, eller det kanske är så att Bizarre behöver vila lite. Jag vet inte. Men om han kände sig sliten. Men jag skulle gärna säga att man spelar igång Tekke innan Europaspelet, så att han kommer att vara det är så här spelare som man kan liksom hänga upp laget lite på, tror jag. Men han har gjort så pass många matcher i
Holland. Man får nog gå lite på fysisk status så att alla håller sig hela och rena till.
Ja, precis.
För att vi har liksom, det kan låta tråkigt i säsongen liksom halvvägs, men det är ju inte något... Jag har inte jättemycket att spela för den här säsongen i Allsvenskan, om man ska vara helt ärlig. Vad det ser ut som i alla fall.
Nej.
Alltså varken
upp eller ner. Det är ju kuppplats nu, eftersom att den här kuppplatsen kommer väl leda till ESL kvar. Så att du åtminstone kommer på övre halvan allsvenskan blir ju någorlunda viktigt.
Ja, men
det, alltså, det kommer vi
nog göra ändå. Men jag tänker att vila 2-3 spelare eller få dem och torska och komma till Twente. Eller spela det bästa laget som har liksom spelat ihop sig, vinna och komma med gott mod till Twente. Alltså det där är ju så här... Det kan ju slå fel också om man börjar rotera för mycket. Och
så är det. Fenger tränade ju... Alltså det var väl de som inte hade spelat hela matchen hade väl... De spelade ju lite så här... Inte five aside, men så här, lite smålag när jag var där och kollade idag. Och sen hade det varit lite avslutsövning med lite inlägg och sådär. Resten, de som startade, spelade ju snarare... Vad heter det egentligen? Den här brasilianska fotbollspingisen, hade jag men...
Footvolley.
Är det heter den här böjda pingisbordet?
Nej, det vet jag. Det är väl riktigt så här volleyboll med fötterna bara.
Men ja, jag vet inte.
Ja, jag vet.
Det här
studsar lite konstigt.
Ja, precis. De körde lite sånt, de som hade startat, så var det nog lite lugnt pass för dem. Och så var det lite Fenger och Nalic, Majed, Ajay. Kan ha varit mer då. Ja, det var några affärer som de som var inhoppare fick, de hade lite avslutsövning. Så Fenger såg ut att vara fräsch. Sadiko däremot joggade lite med bollen mest. Han var rätt, tog det rätt lugnt. Men ja, det är väl vad det är.
Ja, och sen...
Man blir inte liksom mindre nervös för Twente borta när... Vad var det? Odense åkte på, vad var det? 8-1 eller vad var det? I någon sorts...
7-1, ja.
7-1, ja, man känner bara så här, uff. Kan bli svettigt.
Ja, precis. Ja. Verkligen. Jag tänkte bara nämna också innan vi runder av, för det börjar bli dags. Vilgot Marshage, antar jag efternamnet uttalas, klar, spelat primavera fotboll i Milan, bland annat Jim. IFK Lidingö, Italien, sådär. Jag vet inte hur bra. Jag antar att man är rätt bra om man har spelat primavera fotboll i Italien, men det behöver inte betyda att
Nej, exakt så. Det som betyder någonting, det är väl som Hjelmberg lyfte lite med den här intervjun, det var väl att han är en, även fast han moderklubb IFK Lidingö då, stor Hammarby-supporter sedan barnsben, och vad jag förstår så är han en central mittfältare som liksom har gått i alla U-landslag och varit väldigt dominant i dem, och ja, men lite fältherre på mitten, vad jag förstår. Så att, det ska bli intressant att se HTFF, vad han kan göra där.
Ja.
Det var en bra start.
Ja, och det kanske inte är, nu börjar det ju ganska tajt att komma upp, men sånt där kan ju gå fort, det vet vi.
Ja, det har vi sett.
Oja. Ja, det är
Vilgot nu bara.
Det måste man väl ändå säga till alla, alltså... Man ska inte hålla på att peka finger mot dem som bara, du vet, vad var det jag sa hit och dit. Och jag tycker inte göra det heller. Men man kan väl ändå bara konstatera att Marti gör ändå lite bra grejer, va? Alltså, ja. För jag tycker liksom, det när man snackar om, det är klart att det är akademin som har tagit fram massa bra spelare och så här. Men jag tycker att få... Som du sa, det är 7 spelare från Stockholm. Det spelar kanske inte så stor roll alltid för nivån på dem. Men att åtminstone många spelare som är unga och kommer från HTFF och liksom, de är alltså under 22 nästan allihopa. Att få dem ändå och liksom vara någon typ av, inte stomme i laget, men liksom vara, det är fler spelare som är under, eller liksom, eller hälften av 11 är under 22 år. Att få dem att spela, så slå Sirius borta, Kalmar hemma, BP hemma. Jag menar, det är ju inte bara akademins förtjänst. Alltså, det är ju verkligen... spelarna växer ju uppenbarligen under Cifuentes också. Jag tycker att det var så jäkla mycket i början av säsongen att liksom... när det var dåligt var det bara han som var dålig, och nu när det går lite bättre så är det bara akademins unga bra spelare som är bra. Det kan också vara att han har liksom, det tar lite tid för dem att lära sig, och nu börjar det lossna lite. Jag tycker man kan ändå ge honom lite cred för det.
Jag tror alla måste komma in i det också, alltså,
ja, jag menar det.
Det är en ändring för Cifuentes också säkert, att komma från liksom ett färdigt lag, eller man ska säga, till att slussa in de här. Hur många ska man våga gå med, vilka ska vi satsa på och så vidare, så att det blir en ändring. Nej, Bayern Baby Squad har fått en ny
betydelse. Bayern Baby Squad är tillbaka.
Ja,
nej, men jag tycker det är kul. Tycker ändå det ska vara värt att säga. Jag tycker också han ändå, som sagt, han har gått från att ha en ganska annorlunda trupp förra året till hur truppen ser ut nu. Inte gnällt ett ord mer eller mindre, bara tuggat på, liksom hållit god min, du vet, pushat på, även om han säger lite så här plattityd-grejer. Så tycker jag ändå att han har liksom, nu när det börjar se bättre, så tycker jag man kan när han får så mycket skit annars, kan jag tycka att man, då kan man få säga ett par goda ord om honom också faktiskt.
Absolut. Jag kan också avslutningsvis säga, apropå att hämta ut de här pappersbiljetterna, att det kändes lite old school, och det är kul också med supporternas matchprogram och så vidare, men nu har UB också tagit fram Addicted, ett fanzine i pappersformat.
Nice.
Som är tillbaka. Det var väl under liksom slutet på Allsvenskan, typ 2007-2009, om jag inte missminner mig, när senaste numret kom, så att det har varit liksom en lång dvala. Men riktigt kul. Jag köpte ett ex. Och uppmanar alla andra också att göra det. Det
är liksom, är det någonting lite... vi kan länka till, eller?
Ja, jag kan kika. Om vi kan göra det.
Kika om absolut, det ska vi göra. Annars kan
man säkert köpa på BP borta på fredag.
Just det.
Lite intressant läsning, lite så här, ja, lite allt möjligt. Det är inslag om resor, Malmö borta. Det är lite intervjuer med medlemmar och så vidare. Så att det var intressant.
Mm. Härligt. Vad heter du som spökskrivare? Diabolik eller?
Jag heter inget. inte än. Ja, det är bra alias. Det är lite upptaget va? Eller det var upptaget.
Ja, det var upptaget. Precis, ja. Precis. Ja.
Mm. Ja. Ja, men grymt. Vi skickar ut info om det. På sociala medier. Och finns det en länk så lägger vi en show notes här till avsnittet också. Mm. Men grymt boys, match på fredag som sagt och sen så bär av Holland.
Fy fan, alltså åker vi. Det var trevligt det ska bli alltså.
Ja.
Det är så att man det bara, den här liksom fram nu, den här veckan man vill bara spola framtid, alltså du vet, man vill inte ens vad jag ska liksom, man går och trampar vatten verkligen.
Ja, men sitter här ute på landet, vet, det är helt tyst, det blåser lite i träden, det är någon fågel som kvittrar, någon fjäril flyger förbi. Man ska käka någon schysst kantarell toast och ta sig ett glas vin och bara laddar upp i lugn och ro inför det här. Det är som liksom gödas inför ett krig här.
Ja, men det är ju den här, vi pratar ju tyvärr lite för ofta kanske, i alla fall för vårt åldersspann, om de här memes och grejer vi har plockat, eller det är ingen nyhet, men den här memen med den här tjejen som ligger och kollar på sin snubbe och bara, han ligger och säkert tänker på någon annan tjej och det är bara tränta i hela huvudet.
Har jag min biljett? Ja.
La
jag min biljett i innerfickan eller i bakfickan?
Precis, vart är samlingspubben? liksom, ja.
Hinner jag till tåget från Enskede efter matchen?
Precis. Mm.
Ja. Vi kanske får göra liksom en infomercial i nästa avsnitt inför Twente om det finns mer information om alla saker så att liksom, det blir så här, en tydlig gathering.
Packat och klart med Jimbo Guano i Twente.
Du, den vill jag göra. Den vill jag.
Stå uppe i Red Light District kväll. Hej!
Exakt. Ja.
Ja, men jävligt kul. Vi vill dyka upp ett avsnitt mellan BP innan Twente. Säger inte vilken dag, men det dyker upp. Håll koll i feeden. Så är vi tillbaka helt enkelt inom några veckor eller så.
Det var kul.
Ta hand om er då.
Ja, det var det.
Ciao.
Det är på söder och ingen annanstans som du möter stämningen.